Vi har nu kommit till avslutningen
av det tredje kapitlet i Galaterbrevet
och inledningen på det fjärde som ni just har hört läsas. Och det här är den 14:e predikan i genomgången av Galaterbrevet, och vi har sett och vi har talat om Guds nåd i det första kapitlet. Att Guds välbehag till dig inte baseras på dina eventuella prestationer för honom, utan att det helt och hållet baseras på hans nåd, hans kärlek. Och sen har vi i det andra kapitlet sett att vi blir frälsta genom nåd alena, av nåd alena, genom tro alena. Att Guds välbehag till oss inte baseras på våra gärningar för honom, utan någon annans gärningar, nämligen Jesu Kristi fullkomliga liv och död i vårt ställe. Och genom att tro på honom, säger texten, att vi är korsfästa med Kristus. Och nu lever inte längre jag, säger Paulus, utan Kristus lever i mig. Det liv vi lever, lever vi genom tro. Galaterbrevet 2:20. Tro på Guds son som älskar oss och gav sig själv. I första kapitlet undviker vi legalism. Att tro att vi kan med våra egna meriter förtjäna Guds kärlek. Och i det andra kapitlet undviker vi hyckleri. Att leva ett liv som inte är i linje med evangeliet. Och allt detta kommer nu samman i tredje kapitlet, där vi gång på gång har sett att allt detta sker i Kristus alena. Vi är frälsta av nåd alena, genom tro alena, i Kristus alena. Alena är ett gammalt fint ord och betyder endast. Visst är det fint? Alena, det får vi inte förlora. Alena. Kristus är vårt liv, säger texten. Kristus är vårt allt. Och det finns en sak som har återkommit hela tiden, och det är vad vi kallar för rättfärdiggörelse. Och om man vill ha en definition av rättfärdiggörelse så kan man få det. Man kan till exempel gå till Lilla Westminster katekesens tredje fråga, som frågar vad är rättfärdiggörelse? Och svaret lyder: rättfärdiggörelse är en akt av Guds fria nåd, varigenom han efterskänker oss alla våra synder och godtar oss så som rättfärdiga i sin åsyn, endast på grund av Kristi rättfärdighet, oss tillräknad och mottagen genom tro alena. Om du inte har hört de orden förut så missar jag att de gick rakt över ditt huvud just nu, för det är ganska packade meningar där. Men hur som helst är det vackert, även om de kanske gick över huvudet. Och det är absolut avgörande för alla kristna. Luther sa att läran om rättfärdiggörelse är den lära på vilken hela kyrkan står eller faller. Reformatorn Calvin, som jag ofta tycker är mer välformulerad, han sa att läran om rättfärdiggörelse är den springande punkt på vilken allting i den kristna tron beror. Så det är någonting viktigt. Om vi förutsätter att de här reformatorerna visste vad de pratade om, så ser vi att det är någonting viktigt att förklaras rättfärdig inför Gud. När Gud ser på den som satt sin tro till Kristus, så ser han inte, han ser inte en eländig syndare och upprorsmakare som kommer att tillbringa evigheter under Guds vrede och förbannelse. Nej, han ser någon som tillräknas Jesu Kristi rättfärdighet. Och det här är så stort att det knappast går att ta in. Det är större än att vi är förlåtna. Det här har vi pratat om många gånger, så du kanske känner igen resonemanget. När vi blir förlåtna så innebär det att Gud inte längre håller vår synd emot oss. Vi blir liksom befriade. Han lossar våra bojor och håller tillbaka vad vi egentligen skulle ha förtjänat. Och det är underbart att vara förlåten. Jesus säger att den som fått mycket förlåtet gör vad då? Älskar mycket. Den som fått mycket förlåtet älskar mycket. Och den som fått lite förlåtet älskar lite. Att insikten om vad jag fått förlåtet leder mig in i en livsstil som präglas av tacksamhet och kärlek. Men rättfärdiggörelsen nu då innebär inte bara att jag blivit förlåten. Att jag på något sätt skulle stå på neutral mark. Att jag hade ett konto fullt med röra siffror och skulder. Och det kontot har blivit utstrykt. Det är underbart. Men rättfärdiggörelsen är någonting mer. Den är positiv. Den innebär att min ställning inför Gud är någonting som väcker hela skapelsens jubel. Han ser mig inte bara som förlåten och oskyldig. Han ser mig som rättfärdig. Om förlåtelsen väcker glädje och kärlek och tacksamhet hos oss, hur mycket mer ska inte rättfärdiggörelsen göra det? Men nu, vänner, har vi hört en text läsas som talar om någonting ännu större. Det vi nu har hört läsas är det högsta privilegium i hela detta underbara budskap som evangeliet är. Det vi har hört läsas talar om en nivå av intimitet, av glädje och kärlek med Gud som andra religioner uppfattar som otänkbart. Den här texten som vi har hört säger att Gud tagit oss upp som sina barn. Han har adopterat oss in i sin familj. Jim Packer, han skriver en strålande bok. Den finns tyvärr inte längre i tryck på svenska. Jag beklagar det. När den fanns det så hette den Lär känna Gud. Och han skriver så här. Jag citerar. Guds adoption av oss är det högsta privilegium evangeliet erbjuder, till och med högre än rättfärdiggörelsen. Detta påstående kanske får några ögonbryn att höjas eftersom rättfärdiggörelsen är den gåva från Gud som evangeliskt kristna, allt sedan Luther, har lagt den största betoning på och vant oss vid att säga, nästan utan att tänka, att rättfärdiggörelsen av nåd är Guds största gåva till oss syndare. Men noggrann eftertanke kommer att visa sanningen i påståendet jag nyss gjorde. Och lite senare. Adoptionen är högre på grund av den rikedom, av den större rikedomen i relationen till Gud som det innebär. Och han fortsätter. Vad är en kristen? Det rikaste svaret jag vet är att en kristen är någon som har Gud till sin far. Om du vill veta hur väl en person förstår den kristna tron, ta då reda på hur mycket han gör av tanken på att vara Guds barn och ha Gud till sin far. Om detta inte är den tanke som väcker och formar hans tillbedjan och hela hans syn på livet, så innebär det att han inte förstår den kristna tron särskilt väl. Så med allt detta sagt, så vill jag nu ägna den här predikan, eller vad som är kvar av den, åt att visa två saker, två underbara saker som Gud gör för oss för att han ska bli våran adoptiv far. Och det här är ingenting som sker per automatik. Det är ett ofattbart privilegium som blir grunden för all vår lovsång, all vår glädje, all vår kärlek. Och vi blir ägare genom detta privilegium att ha Gud som adoptivfar genom två saker som den här texten säger. För det första, punkten är av två. Gud sände sin son så att vi kan bli hans söner. Gud sände sin son så att vi kan bli hans söner. Det står i kapitel 4, vers 4. När tiden var inne sände Gud sin son så att vi skulle få söners rätt. Det här är beskrivet i bilden av en adoption under antiken förstås. Men det finns många beröringspunkter mellan antikens adoption och vår samtida adoption. Vi tas upp i Guds familj och får den högsta tänkbara position i Guds familj. Alltså, Paulus gör en kontrast här mellan att vara barn och att vara son. Därför är det, om du tycker att det är positivt att säga son hela tiden, så finns det en poäng med det. Därför att, ja, det står slav eller son, säger Lorentz. Men nya folkbibeln är lite slarvig i översättningen där. Man har liksom strykt över det. Så det står faktiskt barn eller son. Det är där kontrasten är. Därför att, som det står i första verserna i kapitel 4 där, så växer man upp som barn och lever man som barn i ett hushåll under tiden, så har man överförmyndare och folk som driver på ganska hårt. Man har liksom inga rättigheter som barn. Och sen, plopp, så fyller man år. Och då blir man så. Och om man är sjuk förstås. Och är man så, då får man ärva. Då får man säga vad man har. Då blir man så därför finns det en poäng att texten säger son och inte barn, fast ja, ni ser resonemanget där. Vi skulle få söners rätt. Genom att Gud sänder sin son så ger han oss, alla oss, män och kvinnor, samma position. Vi får liksom ett sonskap här. Samma arv som har sig presenterat till Guds son finns ju förborgat i himlen med vårt namn. Och det väcker ju frågan, hur gick det till? Och nu skulle jag skulle vilja använda bilden av en samtida, en nutida adoption som illustration. Och det är förstås inte samma sak som under antiken, men det finns likheter. Och vissa av olikheterna kan faktiskt vara upplysande för oss. Om man idag vill göra en adoption så får man gå igenom en rigorös process. Som jag har förstått, jag har aldrig varit med om det här själv, men jag har förstått att den är långt mer komplicerad och utdragen än man någonsin kunde tänka sig från början. Man skulle kunna tänka sig att det vore enkelt. Här finns det barn som behöver föräldrar. Och här finns det föräldrar som vill ha ett barn i sin familj. Och hur får det här hända? Men det är en massa hinder och massa steg, massa saker som behöver övervinnas för att det här ska kunna ske. För det första, om en adoption ska kunna ske, så kräver det att någon kommer i rätt tid. En framgångsrik adoptionsprocess kräver timing. Det finns mängder av hinder som behöver övervinnas. Det är lång väntan. Ofta tar det betydligt längre tid än ett år. Och under detta år så är det mängder av saker som måste klaras ut innan till sist en domare någonstans deklarerar att detta barn nu får en ny familj. Och Paulus talar om något liknande. Han säger i vers 4, när tiden var inne. Och i andra översättningar, när tiden var fullbordad, eller när tiden nått sin fullhet, då sände Gud sin son. Det var ingen tillfällighet, vänner, att Jesus föddes precis då han gjorde det. Dels var tiden fullbordad teologiskt. Gamla testamentet pekar gång på gång på det som skulle komma. I mer än 300 profetior om Kristus i Gamla testamentet. Dels var tiden fullbordad i det religiösa landskapet här. Det fanns en andlig hunger, inte bara i det judiska folket utan hos både romare och greker. Dels var tiden fullbordad kulturellt. Det fanns ett gemensamt språk här helt plötsligt. Grekiska, vilket gjorde det möjligt att sprida det här budskapet över kulturella gränser. Dels var tiden fullbordad politiskt. Vid den här tiden så rådde den romerska freden, kallas det för. Rom hade ju underlagt sig så många länder. Och dessa länder fick uppleva en smula av frihet och självständighet. Och därmed så hade man uppnått en sorts balans. Inget land var intresserat av att anfalla något annat land. Eftersom alla var under Rom. Och då hade man också liksom, i den här långa freden som skapades, så hade man byggt vägar så att man kunde röra sig mellan länder på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Och allt det här sammantaget skapade ett tillfälle i historien som var unikt. Jesus kunde inte ha fötts vid en bättre tid. Och nu var det ju inte så att Gud satt där i himlen och tänkte, hoppsan, nu ser det ut att vara goda förutsättningar, nu kör vi. Tiden var fullbordad. Gud hade i sin vishet, i sitt eviga rådslut, bestämt att vid den här tiden skulle allting föras samman. Allt är en del i hans eviga rådslut. Och då kan vi ju nämna som ett sidospår också att det finns förstås en bestämd tid för när Kristus ska komma tillbaka. Han föddes som människa, och det är därför vi firar jul. Men vi lever också i väntan på den dag då Gud har bestämt att Kristus ska komma tillbaka i makt och härlighet. Den dag vi kallar för Guds dag. Hur som helst. Tiden var fullbordad. Såväl teologiskt som religiöst, kulturellt, politiskt. Och för att en adoption ska kunna ske så krävs att någon kommer i rätt tid. För andra kräver en adoption att någon kommer som har rätt kvalifikationer. Olika länder har ju lite olika krav på kvalifikationer. Men gemensamt är att alla är måna om att barnet som adopteras ska få goda förutsättningar för en harmonisk uppväxt. De flesta kräver att föräldrarna är gifta. Att det finns två föräldrar som är villiga att fostra det här barnet. De ska ofta kunna visa att de kan försörja sig. Att de har någonstans att bo. Jag tror till och med att vissa kräver att man ska ha ett eget hus att bo. Om du bor i en lägenhet så uppfyller du inte kvalifikationerna. Tyvärr. Så vilka kvalifikationer uppfyller Jesus? Vilka uppfyller han som Mohammed inte gör eller Buddha inte gör? Det finns också här i den fjärde versen. För det första är han Gud. Han är av samma väsen som Gud själv. Det står att när tiden var inne sände Gud sin son. Guds son. Kolosserbrevet 1:15. Han är den osynliga Gudens avbild. Filipperbrevet 2:6. Han var till Guds gestalt. Hebreerbrevet 1. Han utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Gud sände inte en representant eller en sorts ambassadör. Han sände sin son av samma väsen som hon själv. Och den andra kvalifikationen är ju att Jesus också är en mänsklig natur. I fjärde versen står det, han var född av kvinna. Han var människa och levde som människa, och därför kan han också representera oss människor helt och fullt. Och för det tredje är han helt och fullt rättfärdig. Texten säger att han var född av kvinna och ställd under lagen. Han var en judisk man, ställd under den judiska lagen. Han uppfostrade en judisk familj och gick till den judiska synagogan och templet. Och han inte bara kunde lagen, han levde efter den fullkomligt. Han levde som människa i ett liv utan synd, i fullkomlig kärlek till Gud och till sin nästa. Och han uppfyller alla kriterier för att vara vår fullkomliga ställföreträdare. Så för att en adoption ska kunna genomföras krävs att någon kommer bli rätt tid, har rätt kvalifikationer, och för det tredje att det är någon med rätt sorts beslutsamhet. Man adopterar inte genom en tillfällighet. Det är något som sker genom ett målmedvetet beslut. En orubblig vilja som bär genom en lång och komplicerad, ofta prövosam process. Det står i vår text, vers 4. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att, här kommer syftet, friköpa dem som stod under lagen. Gud hade beslutat sig för att friköpa oss. I Efesierbrevet 1:4 säger att innan jordens grund var lagd hade han utvalt oss, förutbestämt oss till barnaskap genom Jesus Kristus och sin vilja, efter sin goda viljas beslut. Innan jordens grund var lagd hade han beslutat sig för att friköpa dig och adoptera dig. Det här är värt att fundera på en stund. I Sverige är det ju allra vanligast att man adopterar små barn. Små, oskyldiga barn. Men Gud vet ju precis vilka vi är. Jag nämnde lite kort om Efesierbrevet 1, hur Gud har utvalt oss till barnaskap. Men i andra kapitlet i Efesierbrevet står det ju att vi är vredens barn, olydnadens barn, som bara följer våra egna begär. Vi är inga små oskyldiga barn som har förlorat våra föräldrar. Vi är självmedvetna barn som har avvisat vår fader, som inte vill ha med honom att göra. Vi är inga ideala kandidater för adoption. Russ Moore, han är ledare för kommissionen för religionsfrihet och etik i sydstatsbaptisterna, som är världens största baptistsamfund. Han är adoptivförälder och han har skrivit en del om det här. Han blev ju för några månader sedan när han bråkade med Donald Trump. Han kritiserade Trump och Trump klämde till honom så det sjöng om det, och då citerade han Bibeln och så tystnade Trump. Så han blev väldigt känd i liksom, den här politiska debatten. Jag vill läsa ett stycke som han skriver. Föreställ dig för ett ögonblick att du adopterar ett barn. När du möter socialarbetaren vid ett sent skede i processen får du veta att denna 12-åring har gått in och ut ur psykoterapi sedan han var 3. Han envisas med att bränna upp saker och försöker om och om igen att flå djur levande. Socialarbetaren säger att han är sexuellt utagerande utan att egentligen förklara vad det innebär. Och hon fortsätter med en liten familjehistorik. Pojkens far, farfar, farfars far och även hans far har alla en historik av våld som varierar mellan misshandel av sin maka till seriemord. Samtliga av dem avslutade sina egna liv. Fundera en stund. Skulle du vilja ha det här barnet? Om du verkligen adopterade honom, skulle du inte nervöst iaktta när han leker med din andra barn? Skulle du iaktta honom när han sitter vid köksbordet och tittar på kökskniven? Skulle du lämna rummet när han tittade på en film på tvn tillsammans med din dotter och ljuset släckt? Och sen skriver han: den pojken är du och jag. Och det är evangeliets budskap till oss. Och poängen är förstås att du och jag passar inte in i profilen i Guds familj. Det finns inget i oss som vi kan berömma oss av. Men trots allt, så har Gud beslutat sig för att adoptera oss. Han sände sin son för att friköpa oss så att vi kan bli hans son. Min fru och jag har ju nu en son som är 3,5 år. Och han frågar hela tiden en massa frågor. Det är väldigt roligt. Häromdagen så frågade han vad själ var för något. Vi ber tillsammans varje dag att Gud ska hjälpa oss att älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, hela vårt förstånd och all vår kraft. Så vad är själ? Ja. Och jag tänkte efter en stund och fick en idé och tyckte att jag kunde ge ett ganska kärnfullt svar till honom. Och hans följdfråga blir då om själ är samma sak som häl. Och jag insåg att vi kanske får prata mer om det här. Det är svårt det där. Vår son får ofta höra att jag älskar honom. Och låt oss nu föreställa oss att han frågar, jag säger till honom, jag älskar dig. Och han frågar, varför? Varför älskar du mig? Vad skulle jag svara då? Jag skulle förstås kunna nämna någon av de här kvaliteterna som han har, som jag älskar hos honom. Men i slutändan älskar jag honom för att han är min son. Jag skulle älska honom även om han inte hade någon. För han är min. Han är min son. Det är klart att jag älskar honom. Mer än mig själv. Varför då? Varför är jag din son? Och jag skulle få säga, ja, för att du gavs till oss som en gåva. Därför är du, därför är du vår. Han är inte adopterad, han föddes in i vår familj, så han gavs till oss på ett väldigt påtagligt sätt. Och nu vill jag verkligen betona att universums herre, skapare, ser på dig som är i Kristus och frågar och säger, jag älskar dig. Och du frågar Lucy, varför då? Och han svarar, för du är min son. Du är min. Vad annat kan jag göra? Och du frågar, ja, men varför är jag din son? Och här blir ju svaret ett annat. Han säger, du är min son därför att jag ville dig. Jag ville ha dig i min familj. Jag kom för att hämta dig. Och jag lät ingenting hindra mig. Jag sände min enfödde att leva i ditt ställe och dö i ditt ställe så att du skulle kunna friköpas och bli min. Det kostade mig allt. Men nu är det gjort. Och ingenting, ingenting kan rycka dig i min hand. Det här är ju goda nyheter, vänner. Det är något av det högsta som går att föreställa sig. Men faktum är att det finns något ännu bättre. Det här är den första punkten och nu kommer vi till den andra punkten. Och den är lite kortare, men den är djup. Så lyssna. Det var ju två saker i texten som Gud har gjort för oss för att han ska bli vår adoptivfar. Det första är att han sände sin son så att vi kan bli söner. Och det andra är att han sänder sin ande så att vi kan erfara vårt barnaskap. Han sänder sin ande så att vi kan erfara vårt barnaskap. Han sänder sin son för att ni får en ny status, en ny position som söner. Och sen sänder han sin ande så att vi kan njuta, förstå att vi verkligen är hans. Galaterbrevet 4 och 6. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. Min son, han vet att jag är hans pappa. Varför vet han det? Han vet det inte för att han har sett det på ett papper. Även om det finns på papper. Han vet det inte för att någon gång har presenterat mig för honom. Och berättat om mig. Och sagt att det är faktiskt han som är min pappa. Han vet det på grund Eller vi kan fortsätta. Han vet det inte på grund av något som hände för 2 år sedan. Eller 3 år sedan. Eller 4 år sedan. Han vet det på grund av den kärlek som jag visar honom idag. Han vet det för att idag kommer vi att busa och brottas och leka och läsa och äta och be tillsammans. Idag kommer jag att trösta honom när han har ramlat och slagit sig. Och idag kommer jag att säga till honom att han ska äta sin mat. Och idag kommer jag att säga till honom att han ska ta hand om sin syster. Han har en status. Han är min son. Och om det skulle behöva bevisas så kan vi ta fram papper som bevisar det. Men han är ju mer intresserad av vad som händer här och nu. Och detsamma gäller oss och Gud. Vi har fått en status, vänner. Han sände sin son så att vi kan bli söner. Vi har förklarats rättfärdiga. Och det är ljuvligt. Och det har bäring på hela evigheten. Men insikten om detta, erfarenheten av detta, är ju vad som bär oss idag och imorgon. Han har gett sin ande så att vi kan njuta av Guds välbehag över oss. Det kristna livet, vänner, det handlar inte om att jag hade en andlig upplevelse för 15 år sedan. Och att jag därför nu kallar mig kristen. Det kristna livet är ett liv i barnaskap. Det vi lever i daglig gemenskap med honom. Genom bönen och genom att läsa och leva efter hans ord. Och gemenskapen med alla de heliga i hans församling. Bibeln är inte intresserad av huruvida du hade en upplevelse för 15 år sedan. Bibeln är inte intresserad av huruvida du räckte upp en hand eller fattade ett beslut eller bad en bön för ett antal år sedan. Det kristna livet levs inte på gamla meriter. Det levs i gemenskap med Fadern varje dag. När du döptes fick du en ny identitet då du ikläddes Kristus. Men denna identitet bekräftar av det liv du lever dag efter dag efter dag. Och nu menar jag inte att vi varje dag ska söka nya andliga upplevelser och nya känslomässiga kickar. Då hamnar vi bara i en ny sorts lagiskhet, en ny gärningslära som säger att om du inte har märkliga upplevelser så är du en riktig kristen. Jag talar om en daglig närvaro. Att dagligen läsa, lyssna vad Gud säger genom sitt ord och dagligen samtala med honom i bön. Det är ett privilegium som änglarna längtar efter att bli hemma i. Vi har tillträde till universums Herre på ett sätt som inte ens änglarna har. Han älskar oss eftersom vi är hans barn. Vi är hans barn för att han har hämtat oss och adopterat oss. Ordet Abba här som anden låter oss säga. Abba, fader. Det vittnar om intimitet, om förtrolighet, om kärlek. Det är ett ord som håller när det händer som du aldrig kunde tänka dig. När du inte vet vad du ska ta dig till. När du får höra en diagnos som du aldrig kunnat föreställa att det skulle drabba dig. Appa. När praktiska omständigheter förändras till en sådan grad att du inte vet hur livet ska se ut imorgon. Appa. Du är inte en tjänare i Guds hushåll. Han är inte din chef. Han är din far. Och du är hans barn. Och du kan komma till honom med vad som helst. Abba. John Wesley, jag ska snart sluta. John Wesley var teologiskt tränad, minst sagt. Han var en ordinerad pastor i anglikanska kyrkan.
Och han tjänade Gud med stor frenesi. Han nästan tog död på sig själv med sina böner och sina fastor. Sina fastor framförallt förstås.
Han gick in i fängelse och besökte och vittnade för fångarna. Han fastade och bad. Han läste Bibeln oupphörligt. Han gick ut med mat till barnen i slumkvarteren. Han till och med reste till England, från England till Amerika, som missionär. Och sen när han kom tillbaka till England så skrev han så här: jag som reste till Amerika för att omvända andra kom till en punkt där jag insåg att jag inte var omvänd själv. Poängen, vänner, är att det är möjligt att göra alla dessa saker. Att läsa, att be, att fasta, att till och med åka ut som missionär och ändå inte vara en kristen. Det är Wesley i Rome här. Han skriver: då hade jag en tjänares tro, men inte en sons tro som jag har nu. Du minns citatet av Petrus som jag läste inledningsvis. En kristen är någon som har Gud till sin far. Så när jag nu avslutar predikan så vill jag uppmana dig att rannsaka dig själv och fundera på vilken sorts tro du har. Är Gud din coach? Någon som ger vägledning och goda råd och som du lyder om du tycker att det verkar vettigt? Eller är han din chef som säger till dig vad du ska göra? Eller är han din far som älskar dig med evig, oändlig kärlek? När du läser hans ord till dig, är det med glädje och tacksamhet du läser? Eller är det för att lindra ett dåligt samvete? Eller läser du inte alls, kanske? Vänner, se hans eviga kärlek till dig. Att han älskar dig så. Att han utgav sin enfödde son. Så att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Och inte vilket eviga liv som helst. Utan ett liv som hans älskade barn. Låt oss be tillsammans. Fader. Vad annat kan jag be än att denna församling, dessa som sitter här i det här rummet församlade nu, skulle bli övertygade av den heliga ande, inte av mig, av den heliga ande, att de är dina barn. Fader, jag ber för oss alla, för mig och för mina vänner här. Låt oss se djupet och glädjen i att vara dina barn. Låt oss se att vad som än händer, om än lidande och sorg drabbar oss, så finns inget som kan rycka oss ur din kärlek till oss. Fader, hjälp oss att förtrösta på dig så som barn förtröstar på sina föräldrar. Hjälp oss att se till dig dagligen för mat, för glädje, för gemenskap, intimitet. Älskade Fader, låt din ande verka mäktigt i människors hjärtan här nu och visa oss vem du är. Jag ber så i Jesu Kristi namn, han som du sände att leva och dö i vårt ställe och som öppnat vägen till denna intimitet med dig, Fader. Jag ber så i Jesu Kristi namn. Amen.